Det var så här att en god vän till mig skickade ett klipp för ett tag sedan utav David Wilkerson. Och jag har nog hört det där förut, men nu hörde jag det på nytt igen. Och det heter Last Days Deception, alltså den sista dagen, eller den sista tidens villfarelse och bedrägeri som vi kommer att uppleva. Och när jag hörde det så grep det mitt hjärta. Ännu mer tror jag än vad det gjorde första gången jag hörde det. Och jag blev alldeles förkrossad. Och då tänkte jag så här. Nej men gode Gud. Vi pratar ju ofta om. Och särskilt kanske här i Free Church. Att vi ska vara vakna. Och att vi ska leva i ljuset och i sanningen. Men när jag hörde det här så tänkte jag. Även vi får se upp. Trots att vi har den inställningen. För då tänkte jag så här. Ja. Vi har väl också börjat tänka lite kanske så här, lite smått att ja, vi ska väl kanske inte gå ut så hårt och vi ska väl kanske inte säga si och vi ska inte säga så och vi kanske inte ska hålla på och varna och så vidare. Utan vi ska väl, ja men det kanske, ja vi måste ju ändå börja och liksom så här va. Men när jag hörde det här så blev det ännu mer allvarligt för oss här. I Free Church i Linköping. Att vi nu säger sanningen och talar ut det ännu mer än vad vi någonsin har gjort. Jag lyssnade också till synen. David Wilkerson när han själv talar ut det som finns på nätet också. Jag har ju läst boken några gånger. Sönderläst bok. Men jag lyssnade till den också. Och då blev det också en sak som hände. Och det var att jag såg saker som jag inte hade sett förut. I det som han berättade. Som vi faktiskt är i nu. Och då tänkte jag att nej. Nu Herre, ge oss nu mod. Ge oss kraft. Att stå upp för sanningen. Och jag kan relatera lite till det som jag hörde därifrån Last Days Deception. Ska jag göra. Men först vill jag läsa ett ord ifrån Lukas här. Som faktiskt Gullbritt som inte är här idag skickade. Som också talade till mitt hjärta. Från Lukas 8. Och det är en liknelse om såningsmannen. Om vi läser från, jag vill läsa från vers 5. Lukas 8 och 5. En såningsman gick ut för att så sitt utsäde. Och när han sådde föll en del vid vägen och trampades ner. Och himlens fåglar åt upp det. En del föll på stenig mark och när det hade kommit upp torkade det bort. Eftersom det inte hade någon fuktighet. En del föll bland tistlar och tistlarna växte upp samtidigt och kvävde det. Men en del föll i god jord och växte upp och gav hundrafaldig skörd. När han hade sagt detta ropade han. Hör du som har öron att höra med. Det var Jesus som ropade. Hör du som har öron att höra med. Hans lärjungar frågade honom sedan vad denna liknelse betydde. Han svarade, ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter. Men de andra får dem i liknelser för att de ska se och ändå inte se. Och höra och ändå inte förstå. Detta är liknelsens mening. Säden är Guds ord. De vid vägen är de som har hört ordet. Men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan. Så att de inte kan tro och bli frälsta. De på stenig mark är de som tar emot ordet med glädje när de har hört det. Men de har ingen rot. De tror bara till en tid. Och i frestelsens stund kommer de på fall. Det som föll bland tistlar är det som har hört ordet. Men som mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom och njutningslyssnar. Och aldrig bär mogen frukt. Aldrig bär mogen frukt. Men det som föll i god jord är de som har hört ordet och behåller det. I ett uppriktigt och gott hjärta. och bär frukt och är uthålliga. Ingen tänder ett ljus och gömmer det under ett kärl eller ställer det under en bänk, utan man ställer det på en ljushållare så att de som kommer in ser ljuset. Ty inget är dolt som inte ska bli uppenbarat, och inget är gömt som inte ska bli känt och komma i dagen. Ge därför akt på vad ni hör, ty den som har ska få, men den som inte har, från honom ska tas också det han tror sig ha. Det är ju en väldigt allvarlig liknelse det här. Men det här är precis det som håller på att ske idag. Och det stämmer så väl överens med det som David Wilkerson talade i det här YouTube-klippet som jag lyssnade till. För han inleder där med att säga så här. Vare sig de vill lyssna eller ej, sa han, har Gud alltid sänt ut sina väktare för att varna. Han gör inget innan han har varnat. Han gör inget innan han har varnat. Men han sänder sina väktare att varna. Och det han varnade så kraftfullt här, det var för ett anpassat evangelium. Något som passar in i ett evangelium, sa David Wilkerson, som är uppfunnet i helvetet. Så långt gick han. Och det är väldigt bekvämt. Det är lätt att acceptera. Det är passande för en syndfull generation. Ungefär så sa han. Och han sa också någonting som är kusligt. Detta påverkar förkunnare från varje samfund. Pastorer, herdar. Detta är något som påverkar. Och det gällde inte bara USA. Det gäller oss också här i Sverige. Och vet du vad det mer gör? Den här förkunnelsen. Den är så populistisk. Så den föder megakyrkor över världen. Och det är därför att det är ett bekvämt evangelium som föder församlingar, sa David Wilkerson. Jag citerar nu lite från honom här och där. Som föder församlingar med humor, sketcher, underhållning, drama. Man har en 20 minuters predikan och med ett sökarvänligt budskap. Och det här uppstod bland unga begåvade, smarta predikanter. Man hade en formula. Man skulle gå in i en stad. En ung man går in i en stad. Och över en natt ska han bygga en megakyrka. Han börjar med att ta reda på vad folk vill ha för att närvara i kyrkorna. Vad de stöter sig på. Vad du vill ha eller inte ha för att du ska komma tillbaka till oss. Vi har ju hört det här förut, men det blev på nytt så levande för mig. Och det här bygger på stora affärsverksamheter. Det är mycket pengar i den här branschen. De drivs som bolag, dessa församlingar. Det är paketerat som stora ledarskapsseminarier. Och det låter så otroligt bra. Det låter som att man har goda målsättningar. Och det låter som att Jesus är i centrum. Men i själva verket är det inte så. Därför att man använder det språket. Men det är ett annat evangelium. Och Paulus varnade skarpt för ett annat evangelium. Han varnade också för en annan Jesus. Och det finns runt om, också i Sverige, folk som sitter under den här undervisningen. Och det har kommit för att bedra, om det är möjligt, även de utvalda. För de kristna. För att de ska bli bedragna. Det är ett förvrängt evangelium. Man har ändrat det. Därför att det ska anpassas just för syndarna. För att det ska bli lättare för dem. Man ska sänka trösklarna så att det är lättare för dem att komma in. Man har designat något nytt i kristenheten. Paulus sa ju också att låt de som förkunnar ett annat evangelium vara under förbannelse. Förbannade var en som förkunnar ett annat evangelium än det som vi har förkunnat, säger han. Om någon kommer till en med ett annat evangelium, säger han, så ska han vara under förbannelse. Så långt gick Paulus. Det står i Galaterbrevet, men vi läser inte det nu. Men det står också på ett annat ställe att Satan förskapar sig till ljusets ängel. Och han kommer som ljusets ängel. Och han kommer som ett lamm, som ett får, som i själva verket är rovlyssna vargar. Jag var inne på vargar förra gången också när jag talade. Om man säger så här att det är inte så svårt, vet du. Det är enkelt att komma till tro. Det är enkelt att bli kristen. Vägen är inte så smal och porten är inte så trång. Utan det är ganska enkelt. Du behöver bara säga ja så är det klart sen. Och många av de som kommer in i det här, det är unga män som vill ha en snabb befordran. Man vill göra karriär. Man vill vara bland de stora grabbarna. De är ambitiösa, man vill ha största folksamlingen, de största skarorna, de största kyrkobyggnaderna. Och samtidigt så finns det också, sa David Wilkerson i USA, fanns det pastorer, unga pastorer, äldre pastorer som kämpade i sina församlingar med en liten skara. Som kämpade för att få ekonomin att gå ihop. För att kunna betala räkningarna i kyrkan. Därför att det var så liten skara man hade. Församlingen var ingen mega kyrka. Och anledningen till att man inte var med i den här tävlingsandan. Vad ska man säga, den här konkurrensen för att göra succé. Det var för att man ville hålla sig till Guds levande ord, till sanningen. Så man predikade bara det gamla, hederliga evangeliet. Inte något påhittat, inte något nytt hela tiden. Utan man förkunnade ordet. Och det blir lite trist, tyckte de här. Vi måste ju höra nytt, vi måste få nytt hela tiden. Och vi kommer att se det här dyka upp mer och mer. Och vi ser det redan. Man talar i de termerna. Hur många kyrkobesökare har vi på söndagarna i våra gudstjänster? Hur mycket tillväxt har vi? Det är det man talar om liksom. I antal. Och anledningen till att det är så här. Det är att man har inte den raka förkunnelsen om korset. Man har inte det. Man predikar inte försakelse. Att du måste lämna allt för att följa Jesus. Nej, man liksom förmildrar det hela och förskönar det hela lite. Och så säger man att det är så lätt, det är bara att komma. Gud är kärlek, Gud är nåd. Och det är han. Men om du ska få ditt liv förvandlat, då krävs det mera. Och det här behöver vi se upp för. För det här handlar om mänskliga ambitioner. Och dessa män som kommer, över en natt kommer de fram och bygger stora megakyrkor. Man har från begynnelsen en formula hur man bygger kyrka. Du kanske har läst det i Dagen och i Världen idag och kristna tidningar. Hur vi bygger kyrka. Och idag så är det ute med bön och fasta. Idag är det inte inne längre att gå den gamla vägen i bön och fasta. Idag så behöver man liksom ständigt nytt. Men de som gick vägen i apostlagärningarna som vi läser om. De gick igenom bön och fasta. Man bad och man fastade. Man hade inga egna strategier. Man hade inget nätverkande. Som man har idag. Man bad tills den heliga ande gav vägen. Man la händerna på dem och sände ut dem. De var fyllda av Guds ande och kraft. Det var så man gjorde. Det var vägen. Och Paulus visste hur det fungerade, detta. För han var laglärd. Han hade levt tillsammans med det judiska folket. Han var ju själv jude. Man gjorde upp planer för att få framgång även på den tiden. Men Jesus kom och uppenbarade för Paulus. Han kom på insidan av Paulus. Han kom och uppenbarade sig fullt ut för Paulus. Och Paulus bestämde sig för att predika evangeliet i den heliga andes överbevisning och kraft. Och idag är det många som inte vet vad det sanna evangeliet är. För man har faktiskt aldrig hört det. Många ungdomar som sitter i kyrkor idag som aldrig har hört det sanna evangeliet. Jag minns kanske för ett par år sedan här när vi hade möte. Och det var en ung man som kom fram till förbön. Och grät efter mötet och ville jag skulle be för honom. För jag hade predikat honom om omvändelse. Han hade aldrig hört budskapet om omvändelse. Och han kom, hade växt upp i församling. Och hans pappa var dessutom pastor. Så illa det är ställt. Det är illa ställt. Men man försökte även på den här tiden, på Paulus tid. För judarna ville ha tecken. Och grekerna, de ville ha vishetslära. Ett anpassat evangelium för att de också skulle ta emot det. Men Paulus hade beslutat sig för att predika Jesus och honom som korsfäst. Ja, vad är det Herren vill? Herren hatar den falska förkunnelsen för den vilseleder människor. Vad är det han vill ha? Han vill att människan inte enda ska komma till korset. Det är många som kommer till korset men man har inte kommit längre. Man bjuds till och med fram i kyrkor idag när man har ett kors. Och man ska lägga sig på knä och så tror man att man har tagit emot Jesus. Men det har man inte. Det räcker inte att gå till korset. Det brukar Colin här predika om. Du måste gå igenom korset. Du måste gå igenom korset. Du måste dö med Jesus. Och uppstå till nytt liv. Innan du får liv i dig. För annars är du död. Så länge du inte har dött och uppstått med Jesus. Så är du fortfarande död. Så det räcker inte att du går fram till ett kors och böjer knä. Det har vi hört flera gånger ifrån Colin och nu påminner jag om det. Du måste igenom korset för att kraften ska bli verksam i ditt liv. Och då kan du tänka dig i de här sökarvänliga kyrkorna och sammanhangen som är idag. Hur många som sitter där som aldrig har mött Jesus. Man har aldrig kommit dit. Man är bedragen. Och det är därför man inte har något djup. Och det var det vi läste om i Lukas här. Om ordet. Ordet. Om säden som föll i god jord. Det kunde inte slå rot. För det fanns ingen jord att slå rot i. Därför är det så viktigt. Med Guds levande ord. Det räcker inte att höra en predikan eller en utläggning med en bibelvers nu och då. Som egentligen bara är ett föredrag om någonting. Det räcker inte. Du måste gå på djupet. Och det är dit vi måste komma. Och det här grep tag om mitt hjärta. Och jag blev så bedrövad när jag hörde den här förkunnelsen igen av David Wilkerson. Han var verkligen en profet, den mannen. Han var det. Har du gått till graven och kommit ut ur graven som uppstånden, då är du på väg till himmelen. Bibeln talar om att vi måste bli korsfästa med Kristus. Och det står också i Romarbrevet att vi ska frambära våra kroppar som ett levande offer. Det är också jätteviktigt. Har vi inte gjort det, då kan vi inte vara Jesu budbärare. Om inte han får bruka våra kroppar till att se ut evangelium här på jorden. Det räcker inte bara med det andliga. Du måste överlåta din kropp till Herren också. Och det är då föraktet kommer. Det är då du får möta motstånd och lidande. Så länge han inte får använda din kropp. Så länge du gömmer dig hemma, om man säger så. Med Gud och dig själv. Och ingen vet om att du tror på Herren. Då behöver du heller inte lida. Men i den stunden du går ut med din kropp i tro på Jesus och du har överlåtit och har sagt: Herre, ta emot min kropp. Jag kommer till dig, jag ger dig detta offer. Ett levande offer, inte ett dött offer. Utan det ska vara ett levande offer på altaret. Och det är våra kroppar. Och det är då vi får utstå hån, förakt, förföljelse och lidande. Och detta har Jesus sagt i sitt ord, att så kommer det att bli. Det behöver inte vara rätt om du kommer till en megakyrka och där är 100 000 personer. Det behöver inte vara rätt. Det kan vara ett annat evangelium och en annan Jesus som förkunnas. Och har du inte Guds ande på insidan, då kan du heller inte urskilja detta. Utan då kanske du dras med av massorna och tycker att det här är häftigt. Vi vet att det finns många stora ledare i andra sammanhang som har fått med sig stora massor. Och det värsta är att när du sitter i ett sånt sammanhang, det som förmedlas, det är en frid, men det är en falsk frid. Man talar om nåd, man talar om kärlek och du känner det, det känns så behagligt. Och till dessa möten så är det inga som helst problem. Du kan ta med vem som helst. Du kan ta med dina arbetskamrater, släktingar, dina vänner. Och alla kommer att tycka att det här är så fint och bra. Därför att det finns inget som stöter emot. Det finns inget levande budskap som stöter emot. Det är ingen som känner sig utmanad eller stött. Och mötet varar kanske max en timme och sen får man gå hem. Allt är så inkluderande. Och man talar ju om det idag. Att allt ska vara så inkluderande. David Wilkerson sa när de kom till New York och började gå ut på gatorna. Och Herren ledde dem till Times Square Church. Och man började att predika ordet där. Då predikade man omvändelse från början. Och människorna som kom in blev konfronterade med evangeliet. Man konfronterade folk i deras synd. Man gav inte falskt hopp och falsk trygghet i deras synd. Inte förrän de hade omvänt sig. Och detta var ju då missbrukare, kriminella, det var folk från gatan, det var folk som levde i misär. Så var det i begynnelsen i Times Square Church. Idag berättade David Wilkerson, det är ju några år sedan, när man hade bönemöten i sökarvänliga kyrkor, vad hände då? Det hände ingenting. De drack varm choklad och åt donuts. Och så spelade de spel. Det var bönemöten i sökarvänliga kyrkor. Jag tycker jag känner igen det här ibland. Jag tycker jag hör det ibland. Att ungdomarna möts på sina träffar. Och nu ber de inte längre. Och de studerar inte längre Guds ord. Utan de har det mysigt. De fikar och så spelar de spel. Och så kör de lite disco innan de går hem. Ja, men så är det. David Wilkerson sa det: tror du att jag skulle stå i talarstolen och tala till skaror som lever i missbruk, som är döende, som kan vara döda redan imorgon? Tror du att jag skulle stå och tala falskhet när jag vet att människor är på väg till helvetet? Och han sa så här, David Wilkerson: jag är också glad, lik Paulus, att Gud uppenbarade sig i mig. David Wilkerson vågade tala ut sanningens ord. Inga lögner utan ett förfalskat evangelium. Men han var inte alltid populär i alla sammanhang, utan han mötte hårt motstånd bland många. Och i synnerhet bland många samfundspastorer. Ska vi läsa om de rovlyssna vargarna lite? Jag var inne på dem förra gången. De rovlyssna vargarna, vi kan börja i Apostlagärningarna 20. Rovlyssna vargar, de är inte att leka med. Det var det största hotet, alltså den här bilden kom ju av det, det var det största hotet som fåraherdarna i Israel hade mot sina fårhjordar. Därför att de gick in och rev fåren. En efter en. De gick in. Och de gick ofta in på nattetiden. Det står faktiskt i Bibeln att vargen ofta kommer ensam också. Och jagar i mörkret. En och en. Och plockar lammen och fåren. Därav det här rovlyssna vargar. Om vi läser Apostlagärningarna. Jag har läst det många gånger. Därför att det här ordet har verkligen talat till mig. Apostlagärningarna, det 20 kapitlet. Men vi kan läsa här Paulus avskedstal till de äldste från Efesus. För det är så allvarligt. Vers 17 och framåt. Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste. Och när de hade kommit till honom sa han till dem: ni vet hur jag uppträdde hos er hela tiden från första dagen jag kom till Asien. Hur jag tjänade Herren i all ödmjukhet under tårar och prövningar som mötte mig genom judarnas anslag. Jag har inte försummat något som kunde vara till nytta för er. Jag har predikat och undervisat offentligt och i hemmen. Och jag har uppmanat både judar och greker att de ska omvända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus. Och se bunden i anden ber jag mig upp till Jerusalem utan att veta vad som kommer att hända mig där. Jag vet bara att den helige ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig. Jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift som jag har fått av Herren Jesus. Att vittna om Guds nåderika evangelium. Och se, jag vet nu att ni inte mer kommer att se mitt ansikte. Alla ni som jag har gått omkring oss och predikat riket för. Därför betyger jag idag för er att jag inte är skyldig till någons blod. Jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan. Ge akt på er själva och på hela den jord som den helige ande har satt er som ledare över. Till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Jag vet, säger han, att när jag har lämnat er ska rovlyssna vargar komma in bland er. Och de ska inte skona jorden. Ja, ur er egen krets, alltså utifrån församlingen. Skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i 3 års tid natt och dag har varnat var och en av er. Under tårar, säger han. Och i Matteus, ska vi läsa där också det 7 kapitlet. Så undervisar Jesus också om detta. Matteus 7:13. Matteus 7:13. Här är Jesus som talar om det, att det finns 2 vägar. Gå in genom den trånga porten. Till den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går fram på den. Nu måste vi veta det. Att det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Det vill vi inte höra, men så säger Jesus. Det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får. Men i sitt inre är rovlyssna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. På deras frukt. Inte ska var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn, och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar, och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar. Men då ska jag säga dem sanningen, jag har aldrig känt er, gå bort ifrån mig, ni laglösa. De använder sig av namnet Jesus i egna syften och av egen intresse. Det är det som kännetecknar den onda frukten, den dåliga frukten. Det är att det är de själva som vinner på det, va? Det är förtjänsten, prestigen, alla egna idéer man har. Vi läser också i Johannes, det 10:e kapitlet. Johannes 10. Om den gode herden. Jesus säger att han är den gode herden. Vi kan läsa från vers 9 i kapitel 10, Johannes. Jag är dörren, säger Jesus. Den som går in genom mig ska bli frälst. Man måste gå genom dörren. Som vi måste gå genom korset, så måste vi gå genom dörren. Och han ska gå in och gå ut och finna bete. Han dör och han uppstår och han finner bete. Han får gå ut i frihet. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv. Jag liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är en herde med egna får, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden. Jag känner mina får och mina får känner mig. Och så vill jag bara läsa ett ord till här. Vi måste bygga på Guds ord. Vi kan inte bygga på människotankar. Ju mer vi läser Guds ord, desto mer rötter får vi i den djupa jorden. Och det är därifrån vi kan växa. Och det är där vi kan stå fasta, stadigt, välrotade, fastgrundade. Jag läser några verser från andra Johannesbrevet. Andra Johannesbrevet, lite längre bak i Bibeln. Innan uppenbarelseboken. Så står det där. Andra Johannesbrevet från vers 7. Vers 7-11. Ty många bedragare har gått ut i världen. Och de bekänner inte att Jesus är Kristus. Alltså Jesus är Messias. Som har kommit i köttet. En sådan är bedragaren Antikrist. Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön. Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både fadern och sonen. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så ska ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Inte ens det. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar. Så allvarligt är det. Det är så bra att lägga grunden i Guds ord. I Guds levande ord. Andra Petrus brev, kapitel 2. Blir många bibelord här nu. Ja, det är bra. Ja, det är bra det. Andra Petrus brev, kapitel 2. vers 1. Men det fanns också falska profeter bland folket. Liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De ska till och med förneka den herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Det är så kusligt det här ordet, men nu står det där igen. Många ska följa dem i deras utsvävningar. Alltså utsvävningar, det är kanske inte när de går ut och festar så liksom. Utan utsvävningar, det är när de går utöver ordet. När de går ut utanför. Och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam. Och deras undergång sover inte, säger Petrus här. Och Thoralf Gillbrandt uttrycker det så här att detta är begynnelsen till den sista tidens stora avfall som redan visar sig. Inte bara som religiös villfarelse utan också genom en ogudaktig och skamlig livsföring. Det är fiender utifrån och det är fiender inifrån som vi måste lära oss se upp med. Jag väntar där. Stanna där. Jag tror jag ska ta fram min telefon. Läsa lite på den. Se om jag hittar den. Innan vi går vidare. Det är så här att nu här framöver, med, det har redan börjat förresten, så är det en stor global konferens som tar plats i Sverige. Och den tar ju plats över hela världen. Den heter Global Leadership Summit 2019 och den finns på 9 orter i Sverige kommer att finnas. Den sänds live till hundratusentals ledare över hela världen. Den är här i Linköping eller om den har varit redan men den skulle komma hit. I Smyrna i Göteborg skriver man på hemsidan en fullmatad dag med föredrag på stor videoscreen. Processer med ditt team, goda samtal vid pauser, måltider med andra ledare från näringsliv, föreningsliv. Och kyrka. Alltså man. De som då jobbar då i församlingstjänst. Som är ledare i kristna församlingar. Man ska då liksom. Hämta in kunskap. Och sätt att lära sig att leda. Sätt för att vara en god ledare. I församlingsverksamhet. Så har man nu detta runt om i många kyrkor. I Sverige. Och det har man också över hela världen. Som jag sa, hundratusentals lyssnar ju på detta. Det heter Global Leadership Summit. Och när jag ser på detta och lyssnar till detta. Då tänker jag så här. Var i hela världen har detta kommit ifrån? Då tänker jag så här. Hur kan man liksom överhuvudtaget tänka sig. Att samlas på det här sättet. Varför samlas man inte på apostlagärningarnas vis? I bön och fasta. Och varför, om man läser ända ifrån Moseböckerna. Hur Gud utsåg ledare. Och han gav dem kraft och kunskap och vishet till att leda folket. Och nu hämtar man världens modeller alltså. Man har bytt arenan, den kristna arenan. Man har bytt ordets grund till den världsliga arenan för att hämta principerna och kunskapen och allt det som man tycker är bra. Bön och fasta är ute, sa jag. Det är ute. Det här visar liksom att det är ute. Det är liksom inte, det är inte så populärt. Ska jag se om jag kan komma in här. Och då undrar jag när jag hör detta. Som så många deltar i. Man åker till Chicago. Man åker varje år för att inhämta där. Och man är lyrisk. Man lägger ut på Facebook hur fantastiskt bra det här är. Liksom hur mycket man har fått med sig hem för att leda människor i församlingarna. I Guds hus. I Guds hus. Så använder man världsliga metoder. Men hur långt bort har vi kommit? Och vad är då kärleken, tänker jag, till Fadern och till Jesus? Vad är kärleken till sanningen? Det här är alltså en ledarskapskonferens av världsklass, läser jag nu. Och från en livekonferens i Chicago så har man valt ut de bästa och mest relevanta föredragen. Och så visar man dem på stor skärm. Och talare då, om jag nu ska läsa lite, om ni har tålamod med mig och orkar lyssna lite. Gör ni det? Jag ger några förslag och jag ska se hur långt jag kommer. Simon Sinek. Bästsäljande författare, optimist. Han är en orubblig optimist. Han tror på en ljus framtid. Lycka till, säger jag. Och vår förmåga att bygga den tillsammans, har du hört? Han är mest känd för Start with Why. Börja med att fråga varför. Vilket också är ett av de mest sedda TED-talks. Det är ett program. Den berör varför vi gör det vi gör och vad som driver oss. Han är författare till flertalet böcker inom ledarskap. T.D. Jakes, grundare och föreståndare för The Potter's House. Han är en visionär, provokativ tänkare och entreprenör som arbetar som föreståndare i The Potter's House. Vilket är en global humanitär organisation och megakyrka med 30 000 medlemmar. Han är också författare, radioröst och filmskapare. Han har blivit utnämnd till America's Best Preacher av Time Magazine. Alltså han har blivit utsett till Amerikas bästa predikant. Craig Groeschel, eller hur man uttalar det. Grundare av och pastor i församlingen Life Church. Det är en innovativ kyrka som finns på många platser i USA samt på internet. Life Church har skapat bibelappen YouVersion som laddas ner till över 100 miljoner enheter. Likaså ligger de bakom appen Bible Lens som släpptes hösten 2018. Han har skrivit flera böcker och ett talar som anlitas världen över och även värd för Craig Groeschel Leadership Podcast. Och då Carla Harris, hon är vice ordförande, vd och seniorrådgivare på Morgan Stanley. Hon är en av de mest inflytelserika kvinnorna på Wall Street och har platsat in på Fortune Magazines lista som bland de 50 mest inflytelserika mörkhyade cheferna i företagsvärlden i USA. Hon tror och lever efter att vi är välsignade för att kunna vara till välsignelse för någon annan. Hon har skrivit flertalet böcker. Hon har även varit framgångsrik som sångerska. Så har du Rasmus Ankersen, bästsäljande författare och entreprenör. Han är expert på prestationsutveckling och rådgivare till företag och idrottsmän runt om i världen. Han är ordförande för FC Midtjylland i Danmark och klubbdirektör för Brentford FC i England, vilka är två av världens mest innovativa fotbollsklubbar, kända för att de använder big data i beslutsfattandet. Och han har också skrivit en bok, Hunger in Paradise. Han beskriver hur organisationer kan bli framgångsrika genom att sluta vara självgoda. Jag bara undrar, vad är Jesus i allt det här? Och det här är kristna ledare som ska sitta och lyssna på det här. John C. Maxwell, ledarskapsexpert, bästsäljande författare, coach. Han är känd som en av de främsta ledarskapsexperterna i USA. Han är coach, talare och författare. Med flera böcker på plats nummer ett av New York Times bästsäljarlista. Han talar varje år inför flera hundratusen ledare. Hans organisationer, John Maxwell Company och så vidare, har utbildat fler än 6 miljoner ledare. Hans senaste bok handlar om att utveckla ledaren inom dig till version 2.0. Juliet Fant, vd för Whitespace at Work. En världskänd konsult och talare som startade det här företaget med uppdraget att hitta företagets potential. Hon hjälper högpresterande team att bli bättre med digitala kurser. David Livermore. Han forskar, talare och författare. Han forskar i globalt ledarskap och kulturell intelligens. Kulturell intelligens handlar om förmågan att hantera olika situationer med kulturella förtecken. Till exempel etniska, organisatoriska, generationella, kön och andra sammanhang. Nej, men jag vet inte. Jag skulle inte vilja vara med på detta när jag hör detta. Det är ganska långt ifrån. Nej, men han som har skapat himmel och jord och universum. Han har ju lovat att utrusta oss med allt vi behöver för att kunna leda. Genom den helige ande som han har sänt att bo i oss. Ja, jag vet det är flera här där, ja, docenter och allt vad de är, alltså Harvard. Ja, det är världens vise män detta. Jag vet inte om jag tycker att det är så inkluderande. Jag känner bara så här, jag skulle absolut inte platsa här, för jag är ingen akademiker och jag har ingen sån kunskap. Och jag menar, vem får vara med? Va? Här har du Danny Meyer, restaurangägare, utsedd till en av de 100 mest influential people av Time Magazine. Inflytelserika. En av de mest inflytelserika människorna. Ja, du. Det är många här alltså. Ja, jag bara undrar, vad är detta? Det här är väl ändå det som vi har talat om från början här, som jag började och inledde med, och det som David Wilkerson också talar om. Är det så här Guds församling ska byggas? Vad blir det då av det? Jo, det blir ju naturligtvis ett annat evangelium. Det blir ju en annan förkunnelse. Det blir ju en annan Jesus i slutändan. Det kan ju inte bli något annat. Det här tycker jag är så sorgligt. Att man istället för att gå till den högste av alla och be honom att leda sin församling, så är man jublande och man är alldeles extatisk över att få vara med på de här konferenserna, ledarskapsutbildningarna. Och det här är från alla olika samfund alltså. Ja, det förvånar mig. Då är det inte som Paulus sa där i Apostlagärningarna 28. De kallade honom allt möjligt. Han fick kämpa. Han fick stå upp. Han var anklagad, Paulus, för att han stod upp och förkunnade. Då står det i kapitel 24, står Apostlagärningarna. Han håller ett försvarstal där, Paulus. Och då säger han, då anklagar de honom, han står till svars där, inför de högsta landshövdingar och kejsar och allt. Vi har nämligen funnit, i 24 och 5, vi har nämligen funnit att den här mannen är en pestböld och ställer till oroligheter bland alla judar runt om i världen, och att han är ledare för Nazarenas sekt. Så var det. Och vers 14 står det i kapitel 24. Men, så säger Paulus, men det bekänner jag för dig att jag enligt den vägen som de kallar för en sekt tjänar mina fäders Gud på det sättet att jag tror på allt som är skrivet i lagen och hos profeterna. Och också i kapitel 28 så kan man läsa om i vers 15 där. När han fick på resan till Rom, han var ju fängslad, Paulus, och fick ju gå igenom år av mycket lidande. Och då säger han i 28 och 15, när han fick se, när man kom då till forum Appi och Trestabene för att liksom möta oss, då kom bröderna dit för att möta dem. Då Paulus fick se dem, tackade han Gud och fick nytt mod. Jag tänker att han var ensam där på resan mot fångenskapen. Fånge tillsammans med soldater. När han fick se sina bröder där och sitt folk, så tackade han Gud och fick nytt mod. Står det. Och i vers 22 så sa de så här till honom när han kom dit, när han kom fram till Rom. Vi vill gärna höra vad du tänker, ty den här sekten blir motsagd överallt, det vet vi. Idag kallas inte, tydligen uppenbarligen inte, församlingarna sekter längre. Utan idag är de accepterade, och då är det någonting som är fel. För i Bibeln så var det så att apostlarna och Jesus blev förföljda. De blev åsidosatta, de var sektstämplade. Ja. Det är ju så här. Nu ska man gå ledarskapsutbildning för att bli bättre på att leda. Man ska liksom få kunskap och få liksom bättre, ja, vad ska man säga, nycklar och redskap då. Men det är ju så enligt Guds ord att det finns ju inga metoder, inga förbättringsmetoder. För det första så kan du aldrig bli en bättre människa för att komma in i Guds rike. Du måste bli förvandlad. Du kan aldrig jobba själv på att bli bättre. Inga egna gärningar frälsar. Och inga förbättringsmetoder enligt världens principer passar in eller kan anpassas till den levande Gudens församling. Man kan inte anpassa företagsmodeller med coacher och filosofier, doktorer och allt vad det nu är in i Guds församling för att det ska bli ett bra ledarskap. För Herren utkorar, Herren utväljer sina ledare. Han kallar, utväljer och smörjer med sin heliga andes kraft till tjänst de som ska tjäna honom. Så de, om de aldrig så duktiga och aldrig så mycket akademiker och intellektuella, så har de ändå inte förmågan inne i Guds församling att kunna leda folket på rätta vägar. Varför? Jo, därför att man bygger, i Guds rike så bygger allt på andliga principer, inte på mänskliga principer. Och det bygger på den helige andes kraft. Bibeln säger allt som är fött av kött är kött. Det är dött. Men allt som är fött av anden, det är liv. Det är liv i Guds ande. Allt det andra är dött. Allt som är fött av ande är liv. Och jag kan säga det när vi läser ordet så klart och tydligt. Det är ju inget kött som kommer in genom den trånga porten. Det är inget kött. Det är inte ditt kött som kommer in där. Hur duktig du än har varit och hur många utbildningar du än har gått, ledarskapskurser och allt. Det är inte det handlar om. Allt som är byggt av hö och strå det faller, sjunger vi ju i en sång, en gammal sång. Gud, Fadern i himmelen, han har redan bestämt modellen hur det ska se ut. Och den håller ända in i evigheten. Amen. Så det behövs inte något nytt, ständigt nytt, som grekerna ville ha, nytt varje dag. Inputs, up to date. Nej, ordets säkra grund står fast till evig tid. Och vi behöver heller inga nya dogmer, läror, uppenbarelser, tillvägagångssätt. Vi behöver inga egna gärningar. De tror att fasta och bön är otillräckligt. Det är ju uppenbart. För nu är det nya metoder som gäller. Nu lever vi i den moderna tiden. Ja, precis. Snabbt och lätt. ska det gå. De ska bli ledare, stjärnor över en natt. Se upp för de rovlyssna vargarna. Jag blev så välsignad när jag hörde David Wilkerson igen. Jag måste säga det. Och det var många saker som talade till mig. Men jag ska inte ta allt det nu. Men jag ska läsa några rader ifrån synen. Ett utökat utbud av villoläror, sa David Wilkerson, skulle komma. Människor kommer att föredra falska läror och nya idéer framför Guds heliga ord. De kommer att samlas kring lärare som ger nya tankar och uppenbarelser. Tala om att det är mycket av det som kommer ifrån frihetens land där borta, United States of America. Det är mycket nytt och många nya uppenbarelser. Och män och kvinnor kommer att vända sig till människors profetior och undervisning. Hellre än att lyssna till den sanna läran. Det är därför, om du predikar den sanna läran, då blir du inte så populär. Och då kanske din församling inte växer så lavinartat som de här megakyrkorna gör. Därför att du håller dig till Guds rena sanna ord. Det är inte lika häftigt. Det har vi ju hört förut. Vi måste ju ha nytt nu. De lånar sina öron till villoandar och onda andars läror. Vi går en tid av ytterligheter i förkunnelsen till mötes. Då sökande människor med kliande öron följer predikanter som framstår som ljusets änglar. Men som i verkligheten predikar villoläror. De nya lärorna använder Jesus namnet flitigt och pryds med förrädiskt tal om askes, självförsakelse och viljestyrka. 1973 var det, va? Han skrev den. Vi har kommit en bra bit på väg, tycker jag. Verkligen. Men i slutet av den här boken så säger han att grips inte av panik. När han nu har förkunnat och den här synen han hade, så uppmuntrar han oss, David Wilkerson. Så, kära vän, hör vad den helige ande talade till mig. Det var bara 5 små ord, men de var så mäktiga att de väckte mig till ett nytt underbart hopp och en levande tro. De 5 orden är: Gud har allt under kontroll. Han har allt under kontroll. Trots jordbävningar, hungersnöd, farsoter, hagelstormar, värmeböljor, översvämningar, orkaner och epidemier. Naturen lyder honom. Allt vad som nu sker har Gud klart förutsagt i sitt ord. Ingenting kan hända i naturen eller med naturen om inte Gud tillåter det. Bibeln visar att Guds vrede skall utgjutas över naturen genom naturens makt i avsikt att varna släktet för kommande dom. Därför låter Gud det ske. Därför att han vill att så många som möjligt ska bli frälsta. Men naturens makt kontrolleras och begränsas av Gud och kan inte överskrida de gränser Gud har utstakat för den. Var så säker på det. Han skriver mycket uppmuntrande här på flera ställen. Men han talar om att eftersom världen så ofta intensivt drabbas av tragedier och katastrofer, förstår vi att den befinner sig i födslovåndor. Födslovåndor till vad? Jo, Bibeln säger att Gud ska skapa en ny himmel och en ny jord. Denna gamla jord ska förgås och smälta av brännande hetta. Själva elementen ska upplösas. Det är inte bara den gamla världens död vi bevittnar, utan en ny världs födelse. Vi lever i spännande dagar för de sanna kristna. I sin kärlek och nåd tillåter Gud katastrofer att drabba jorden för att varna alla som vill höra att Jesus kommer tillbaka och att det är dags att göra sig i ordning. Han talar till dem som vill förbereda sig nu. Till de som är förberedda. Han älskar sina barn för mycket för att upprätta sitt rike utan föregående varning. Han vet att släktet är förhärdat och att det krävs katastrofer av enorma proportioner för att fånga människornas uppmärksamhet. Dessa katastrofer är ett slags nedräkning, allt för påtaglig för att ignoreras. Gud är koreografen som förbereder scenen för den sista tidens dramatiska föreställning. Och födslovärkarna blir tätare och intensivare ju mer vi närmar oss den sista timmen. Ja, och ändå lyder Bibelns budskap till alla verkligt troende så här. Men när detta begynner ske, det står i den gamla, då mån i resa eder upp och upplyfta eder huvuden, ty då nalkas eder förlossning. Amen. Så vi ska veta det, att Herren har allt under kontroll. Och han gör ingenting utan att han först varnar. Lägg det på minnet. Då kan vi alltid vara beredda. Då behöver vi inte leva i fruktan och rädsla. Utan han älskar och är mån om sitt folk. Herren slår sitt läger omkring oss. Hans änglar. Han kommer för att bevara sitt folk. Men han varnar innan, kom ihåg det. Så när du ser detta så är det födslovärkar. Då ska vi inte gripas av panik. Nu ska vi lyfta blicken och se. Då kommer han snart. Och vad kommer att hända? Jo, när domen går över jorden en gång, för det gör den. Då står det att himlakropparna ska brinna av eld. Och jorden ska själva skaka och förintas. Det står himmel och jord ska förgå. Men mina ord, de ska bestå, säger han, i evighet. Kom ihåg det. Så Guds ord, det är så dyrbart och så kärt. Det är allt vi behöver, Guds ord. Jag ska sluta där nu. Har du inte gått genom korset? Stanna inte framför korset. Du måste gå igenom korset. Du måste dö bort ifrån din synd. För det är inte, tanken är inte att vi ska komma till korset på härliga gudstjänster och sen gå tillbaka till vårt syndiga liv. Nej, när du går igenom korset då lämnar du det. Du blir det som Paulus, du vill inte veta av det. Du kastar det på skräphögen. Du vill inte veta av det längre. När du kommer igenom korset, då har du dött ifrån dig själv. Och då lever inte längre du, utan då är det Jesus Kristus som lever i dig och i mig. Vilken underbar nåd. Så när vi står där inför Fadern, vår älskade pappa i himlen, då står vi i Jesus Kristus. Rena, försonade, befriade, upprättade på varje plan inför honom. Och så kan vi säga, äntligen pappa, får vi vara hos dig. Och du, när vi går in i den evigheten, då finns det inte längre några tidsperspektiv. Då finns det inte igår eller imorgon, för då är vi där. Och då är det gamla borta. Du vet, du har ju inte den här, det här köttet med dig då. Då är det gamla förbi. Då är allting nytt. Och hör du lite av den förkunnelsen, vi har diskuterat det lite här. Hör du den förkunnelsen att Guds rike ska byggas på jorden. Så lyssna lite extra noga. Du vet vad Jesus har sagt. Jag har gått före för att bereda en boning åt er. Bygg inte Guds rike på jorden. För den här jorden kommer att förgå. Bygg Guds rike i himmelen. Ett andligt rike. Och nu ska jag sluta här. Jag skulle kunna hålla på länge till. Men en sak ska jag göra innan jag slutar. Jag fick den här det här, den här reklambladet. Det var Linköpingsposten som har delat ut. Om det var mitt uppslaget. En liten broschyr eller liten. Det är ett helt mitt uppslag. Om yoga. Yogahuset i Linköping. Då tänkte jag så här. Och sen lyssnade jag på David Wilkerson. Då tänkte jag, nu är det dags. Nu får det vara slut. Nu måste vi skärpa oss som kristna. Och inte sitta längre i våra kyrkor och bara ha det bra. Och dricka kaffe. Det är trevligt det också. Brukar vi göra efter möten. Nej, men. Men. Vad gör vi? Vad gör vi? Vet ni att den här tidningen är full av annonser för yoga? Och du vet att yoga har sitt ursprung i hinduism och buddhism. Här finns allt ifrån babyyoga ända fram till graven. Ungefär som jag brukar säga om katolska kyrkan. De fångar dig när du är bebis. Och så blir du en del av den falska kyrkan. Och sen så äger de dig ända fram till sista smörjelsen. Och sen ska din familj be för dig. Efteråt också. Så att du liksom inte ska behöva vara i skärselden så länge. Precis som inte Gud skulle ha dig i sin hand. I evigheten. Det är att fånga människor. Det här är också att fånga människor. Här kan du ha babyyoga, gravidyoga, ja, jobbyoga. Du kan ha yoga och sen är det senioryoga då. Och alla mår så bra. Det mest kusliga i den här tidningen är de vittnesbörden som står här. Här har de skrivit brev. Det kom ett brev. Vi fick ett brev, har de på första sidan. Vad står det i det brevet då? Jo, det är en som skriver att hon väljer att sätta ord på och förmedla det hon så ofta känner när hon går från yogahuset. En djup och innerlig tacksamhet för att ni finns. Oavsett i vilket skick jag kommer till er så har jag hittills alltid lämnat er med ett andetag som når hela vägen ner med axlar som sitter där de ska sitta och en känsla av stor frid i hjärtat. Hon är så tacksam för onsdagarnas andning och avslappning. För det ger ett välbehagligt avbrott i arbetsdagen. En vila som känns som mer och längre än den timme jag investerar. Jag lever på den resten av veckan. Hon är tacksam för detta för det sporrar henne, utmanar henne. Hon är tacksam för hela den atmosfär som man har skapat på yogahuset. Är det här verkligen Linköping, säger hon. Och så följer de upp dem med veckobrev varje vecka. Som alltid startar en liten dialog i mitt inre. Helt enkelt, tack. Det här är bara ett av vittnesbörden. Här finns många vittnesbörd om vad yogan betyder för människor. Hur de upplever inre frid och allt. Vad gör vi? Vad gör vi? Jag går till mig själv. Hur kan detta vara möjligt? Hur kan det vara möjligt? Det måste bero på att Guds församling sover. De får pengarna tillbaka. De har 100% nöjd kundgaranti. Och jag kan tänka mig vad mycket pengar man drar in på detta. För det kostar rätt mycket att gå på de här yogapassen en termin. Tänk vilken business det är detta också. Det här gjorde mig bedrövad. Och sen hörde jag David Wilkersons. Och då tänkte jag, nej. Hörni vänner. Ska vi inte sluta tänka så här? Det ska vi inte säga. Vi ska inte stöta oss med folk. Och vi ska inte göra det. Och vi ska inte göra det. Ska vi inte sluta med det tänket? Tiden närmar sig ju avslut. Ska vi inte istället ställa oss upp och säga ifrån? Och predika det vi har. Det värsta är att Guds folk har blivit ett kraftlöst folk. Så det finns bara ett sätt att komma tillbaka till ursprunget. Och det är att på nytt söka Herren på fullaste allvar. Och offra sig själv som ett levande offer. Sluta tänka att jag kan inte, jag vågar inte. och jag är inte så frimodig. För det är just det vi får hjälp med. Det är just det som Herren vill ge oss. Han vill se evangelisterna här över hela Linköping. Inte bara Kristus som står där på torget eller utanför kyrkan. Han vill se stan full med evangelister. Herren behöver sitt folk nu. De här står upp frimodigt. Yogahuset, de annonserar varje vecka i Linköpingsposten. De går ut frimodigt med sina vittnesbörd. När går vi ut med våra vittnesbörd? Vad syns vi? Vad är vi? Det är, nu menar jag inte att lägga en börda på någon. Därför att jag tror nämligen att vi kan inte göra det i vår egen kraft. Inte det heller. Utan vi måste, för då blir det egna gärningar. Vi måste ha Guds kraft.